Så,
så,
I am ready.
Redo. Då kör vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har jag experten, kallar jag dig, Micke Gunnardo. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har ju haft dig, eller jag har haft dig några gånger, men nu var det länge sedan.
Mm.
Trevligt. Och idag så ses vi faktiskt, det är första gången vi ses live, tror jag, va?
Ja, det är det.
Och vi är i Kumla, för vi har faktiskt varit med i en radiosändning här. Kul.
Mm.
Där vi har pratat om relationer. Och så fortsätter vi att prata. Men först undrar jag, hur mår du?
Jag mår bra. Det måste jag säga.
Mm. Det är vinter och vackert.
Ja, verkligen.
Flera dagar har det varit sol också.
Mm.
I alla fall uppe i Stockholm.
I Västerås också.
Mm, bra, det är bra. Då gillar man ju vintern ändå.
Ja, då när den visar sig från sin bästa sida, då, då är det fint.
Sen så tänker man att en dag kommer slasket. Men det
skjuter vi framför oss.
Det skjuter vi framför oss, det tänker vi inte på nu. Utan nu idag så ska vi tänka på relationer, och vi ska prata om kärleksspråken.
Mm.
De berömda, hörde jag på att säga. Det är ju väldigt många av paren som vet om och praktiserar kärleksspråken. Och jag tänker att det har blivit mer och mer, ska man säga, populärt, eller informationen om att de finns sprids väldigt mycket de senaste åren.
Ja.
Som jag har uppfattat det. Jag vet inte om du...
Jo, absolut. Det tror jag. Böckerna fortsätter att sälja ganska bra, så att allt fler par känner till det.
Mm. Du jobbar ganska mycket med dem.
Ja, det har jag gjort i över, ja, i 20 års tid. Egentligen hela mitt äktenskap har de varit väldigt närvarande. Och sen i min profession så har jag jobbat mycket med det. Föreläst mycket om det och tar upp det i stort sett varje samtal jag har med par.
Mm. Vill du berätta lite grann vad det är och var de kommer ifrån?
Ja, det är Gary Chapman som har kommit på de här. En parterapeut från USA. Och han hade jobbat ett antal år med par och förundrades över att det kunde komma par till hans mottagning som älskade varandra men som inte nådde fram till varandra med sin kärlek. Och så kunde det komma ett annat par samma eftermiddag till mottagningen som kunde ha samma problem med till exempel kommunikation eller någonting, men där de hade förmågan att älska varandra så att de kände sig älskade.
Mm.
Och han funderar på hur i hela världen kan det vara så. Och började botanisera i detta och kom fram till att det kanske är så att vi har 5 grundläggande sätt att tala om och visa varandra hur mycket vi älskar varandra så att man också känner sig älskad.
Mm.
Och då skapades de här 5 kärleksspråken. Och sen så finns det naturligtvis en massa underliggande dialekter.
Just det.
Bakom och det finns ju många fler sätt att visa kärlek till varandra i ett äktenskap. Men får man kunskap om de här språken och dessutom då ta reda på vilket som är mitt och min livspartners primära kärleksspråk, så är det en oerhörd tillgång i äktenskapet.
Det finns en bok som du sa. Kärlekens olika språk, eller hur, vad heter den?
Den har bytt namn, ja, i olika omgångar. Nu så heter den nog igen Kärlekens 5 språk.
Yes.
Och sen har det kommit en rad böcker efter det som talar om Kärlekens 5 språk för barn, för tonåringar, för singlar, med mera, med mera.
Ja. Men vilka är de här 5 språken då?
Det är tid för varandra, hjälpsamma handlingar, kärleksfulla ord, fysisk beröring och omtänksamma gåvor.
Du praise them, hur heter det på svenska? Du sa dem lite annorlunda än vad jag brukar säga dem.
Ja.
Men det, man förstår ju, det är såklart samma.
Mm.
Hur kan man få reda på vad för kärleksspråk man har och ens partner?
Mm. Ja, det finns ju lite olika sätt att närma sig detta. Det enklaste sättet, det är ju i de nyare utgåvorna av boken så finns det ett kärleksspråkstest i slutet av boken. Ett för män och ett för kvinnor. 30 frågor där de olika kärleksspråken ställs mot varandra och man är tvungen att välja ett alternativ hela tiden.
Varför är det olika, ett för män och ett för kvinnor?
Jag vet faktiskt inte, för det är nyansskillnader i vad man ställer för frågor, okay. Men egentligen så är det samma frågor.
Ah.
Och där får man en ganska så tydlig fingervisning om vilket primärt kärleksspråk man har. Det som är dock viktigt att tänka på när man gör det där testet är att man svarar utifrån vad man skulle ha svarat de flesta dagarna i veckan.
Mm.
Och inte går på dagsformen.
Just det.
Men om man inte har tillgång till boken så kan man närma sig kunskapen om vilket språk som är mitt genom att fundera på vad jag i vardagen kanske är mest missnöjd med. Vad jag ger uttryck för att jag saknar mest. Det kan vara en fingervisning om vad jag behöver.
Mm.
Och där, jag brukar säga det att bakom varje klagomål finns i regel ett önskemål. Och är det så att jag ofta uttrycker ett klagomål eller min partner uttrycker ett klagomål på mig, så kan jag fundera på vad är det för dolt önskemål som ligger bakom.
Mm.
Och det kan ge en fingervisning om att det kan vara det primära kärleksspråket som visar sig där. Till exempel, om mannen ofta får höra från kvinnan att han jobbar så mycket och att när han kommer hem så sätter han sig vid datorn och fortsätter att jobba. Så kan det vara ett dolt önskemål kring att ta det mer tid för mig.
Mm.
Vi har ju en tendens att ha mycket lättare för att uttrycka klagomål.
Ja.
Istället för önskemål. Och när man gör det så är det mycket svårare att nå fram till varandra.
Mm.
Det är mycket lättare att gensvara på ett önskemål.
Såklart.
Så det kan man ju försöka att tänka på, inte minst i äktenskapet.
Mm.
Så det där är väl ett par sätt att försöka komma på vad det är för kärleksspråk. Sen brukar jag be par att också fundera på vad är det du är mest nöjd med i relation till din man? Vad är det för situationer, för tillfällen? Det brukar också kunna leda fram till vilket primärt kärleksspråk man har.
Mm. Skulle man kunna göra, nu kommer jag bara på spontant, men en liten test att testa de olika kärleksspråken på sin partner och se reaktionen?
Ja, när jag föreläser så brukar jag skoja om att har man inte liksom koll på sin partners kärleksspråk, så varför inte som kvinna till exempel bestämma sig för att i hemlighet under en veckas tid överösa med komplimanger och kärleksfulla ord. Och så stämmer man av med gubben när en vecka har gått. Hur har din vecka varit?
Mm.
Och skulle han då säga att jag vet inte vad som har hänt, men det här är ju bästa veckan i mitt liv, då har man ju träffat rätt.
Ja.
Men skulle han se ut som en fågelholk och säga att det var väl i vilken vecka som helst, då var det inte det kärleksspråket. Så det kan man också faktiskt göra och man behöver inte göra det i hemlighet, men det kan finnas en viss poäng i att man anstränger sig lite extra på ett område för att se vilken effekt det har.
Precis. Jag har en fundering som jag har försökt fråga några stycken, men jag har inte riktigt fått ett svar. För att om man har ett kärleksspråk och ens partner har inte det kärleksspråket, hur mycket ska jag fokusera på att min partner ska prata mitt kärleksspråk? För jag kan bli frustrerad att han inte gör. Hos oss till exempel. Jag vill ha blommor. Han har inte gåvor som kärleksspråk. Och glömmer bort att köpa blommor. Men han går väldigt ofta och handlar. När jag, för det tycker jag är tråkigt. Ändå så försöker jag. Vill jag så gärna att han ska få, att han ska köpa blommor till mig. Och glömmer lite bort att hans kärlekshandling är ju tjänster. Att han går och handlar. Hur viktigt ska det vara? Hur mycket ska jag kämpa för att han faktiskt ska köpa blommor?
Mm.
Eller ska jag istället försöka fokusera på att om jag ser att han gör tjänster?
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Jättebra fråga. Och jag tror ju att alltså båda de här alternativen på förslag hur man ska hantera det skulle jag tipsa dig att praktisera.
Mm.
Alltså att både uppmärksamma och visa tacksamhet över att han gör den där handlingen så att du slipper. Men också ge en liten positiv uppmuntran att du nästa gång så skulle det vara pricken över i om du kom hem med en blombukett också. Och här behöver ju vi lite till mans också liksom hjälpa oss själva. Skulle jag prata med din man så skulle jag ju uppmana honom att du lägger in en påminnelse i din mobil eller gör någonting som gör att du kommer ihåg att verkligen köpa de där blommorna.
Mm.
För Emma skulle ju uppskatta det så oerhört.
Precis. Jag körde med att han skulle få in i huvudet att han skulle köpa Friday Flower, FF.
Mm.
Det gick faktiskt ett tag.
Ja, du ser.
Vi hittade dina små knep. Men jag tänker det blir många gånger att man blir också, och det har jag hört, att folk använder kärleksspråken lite egoistiskt. Att du ska minsann lära dig prata mitt kärleksspråk. Har du upplevt att det kan misshandlas, vad heter det? Att man använder,
missbrukar.
Det missbrukar sig, precis.
Ja, jag tycker inte att det är så vanligt förekommande att jag får reda på att det kan vara på det sättet. Men det är ju ett dike som man nog lätt kan hamna i.
Mm.
Men jag tänker ju att alltså kärlekens fem språk, det behöver ju praktiseras ömsesidigt från båda håll. Och gör man det, alltså det är ju... Jag tycker att det är så i äktenskapet som det står i Bibeln att det är saligare att ge än att få.
Mm.
Och ju mer man ger och båda tänker att det här är liksom ömsesidigt, ju mer får man ju också. Och det är nog svårt att komma ifrån att kärlek, även det som handlar om äktenskapet, i viss mån är lite själviskt. Att man, ju mer man ger, ju mer hoppas man att man ska få tillbaka. Men i den bästa världen så är det ju så det funkar också.
Mm. Vad gör man om det inte funkar då? Om man tycker att man pratar ens partners kärleksspråk hela tiden, men den andra pratar inte tillbaka.
Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att man uppmärksammar sin partner på det. Och det kan ju vara så att han faktiskt gör jättemånga ansträngningar, men att han inte riktigt träffar rätt.
Mm.
Och då kan man ju berömma honom och henne för det, men att du behöver justera lite, skruva lite på det så att det träffar mitt hjärta.
Mm.
För jag möter ju par som bevisligen gör saker och ting av kärlek. Men att man gör saker som inte träffar rätt, helt enkelt. Och det hänger ju ihop med att vi är egoistiska. I början av vårt äktenskap så fick faktiskt min fru blommor varje fredag, stort sett. Därför att det var jättebekvämt för mig. Jag var den som storhandlade på fredagarna och att ta med en blombukett var inga bekymmer för mig. Men jag blev både förvånad och misströstad efter ett tag när jag märkte att det inte fick den effekt som jag hade hoppats på. Och det blev ju en väckarklocka för mig att det spelar roll vilken sorts kärlek jag visar.
Just det.
Till min fru Kristin. Jag kan liksom inte komma undan med att jag gör saker och ting av kärlek om inte det träffar hennes hjärta.
Precis, och då kan inte du bara tycka att ja, men jag har minsann gjort någonting i alla fall.
Mm. Precis.
Kanske lite stereotypiskt ändå att tänka att kvinnan vill ha blommor.
Förmodligen.
Det kanske är så i många fall, men...
Ja, men i mitt fall var det definitivt så. Mm. Därför att jag famlade i mörkret. Det här var precis i början av vårt äktenskap. Och jag hade mina föräldrars äktenskap i färskt minne att det gick i kras. Eller rättare sagt slutade i skilsmässa. Så jag bestämde mig för att jag ska liksom öppna hårt i äktenskapet med Kristin och hitta ett sätt där jag verkligen talar om för henne och visar henne att jag älskar henne. Och i och med att jag famlar i mörkret så tänkte jag väl tillbaka på filmer och annat som man har sett att kvinnor faller för ett fång rosor.
Mm.
Men det gjorde inte min fru. Men jag fortsatte att ge henne det faktiskt ända tills jag en dag kom hem och sa att du vet väl att jag älskar dig?
Mm.
Och då sa hon, ja jag vet det men det känns inte så.
Okej, och då har du trott att du har gjort världens kärlekshandling?
Ja, det var ju absolut min förhoppning. Ja, även om jag såg att hon inte fick den effekten jag hade hoppats på. Så trodde jag ju att det skulle liksom träffa hennes hjärta ändå.
Mm.
Å ena sidan var det ju tryggt att veta att hon visste det.
Mm.
Men det var också en sorg över att hon inte kände det.
Precis.
Och ganska kort tid efter det så var vi på Hönökonferensen och där såg jag boken Kärlekens fem språk ligga på bokbordet. Mm. Och när jag läste på baksidan så såg jag ju att här har vi nog lösningen.
Mm.
Och sen dess så har jag, dels har jag praktiserat det med, och några år efter det så började jag liksom undervisa om det också.
Intressant. Det är ju oftast, som det är med kärleksspråken tänker jag, att man, det är ju lätt att prata sitt eget kärleksspråk. Så har man gåvor så är det lätt att man ger gåvor.
Mm.
Och det är ju där det är lite svårt att lära sig den andras kärleksspråk.
Mm.
Men hur vanligt är det att man tror att man har ett kärleksspråk men man har faktiskt ett annat egentligen?
Det händer ju titt som tätt när jag möter på par. Dels för att en del kanske hamnar i det här stereotypa som du var inne på. Men också att man kanske har fått en uppväxt där man har blivit bemött på ett visst sätt. En kvinna berättade för mig för många år sedan i ett samtal att hon var helt övertygad om att hon hade kärleksfulla ord, komplimanger som sitt primära kärleksspråk. Därför att under hela hennes uppväxt så fick hon höra av sin mamma att hon var älskad.
Mm.
Och därför så hade hon talat om för sin man att det är det jag vill höra för att känna mig älskad. Men när det kom till äktenskapet så hjälpte inte det.
Mm.
Och hon var bekymrad och förundrad över det och hade nog uttryckt missnöje över att han inte sa det på rätt sätt och så.
Ja,
och
han, just det, det är det som var problemet,
ja,
att han inte
precis.
Sa det på rätt sätt.
Mm. Och när jag hjälpte henne och dem att navigera i detta så var det ju inte alls kärleksfulla ord, komplimanger som var hennes primära.
Mm.
Och där spelar liksom hennes uppväxt, hennes spratt då.
Just det.
Så man kan missta sig ibland.
Men kan det vara så att man har ett kärleksspråk till sin partner men sen kanske ett annat till sina barn, ett annat till sina vänner?
Mm. Alltså det primära kärleksspråket, det skriver Gary Chapman i sin bok och det är också min tro, det är att man har ett kärleksspråk som är primärt från vaggan till graven. Man kan identifiera ett kärleksspråk hos ett barn, kanske vid 3-4 års ålder, ibland senare. Men däremot så tar det sig olika uttryck genom olika perioder i livet. Och sen kan man ju ha ett behov av att få kärlek till sig på ett speciellt sätt från sin mamma eller från sin arbetskamrat, som inte är detsamma som hos sin livskamrat. Men går jag till mig själv som har fysisk beröring, så spelar det faktiskt ingen roll vem det handlar om. Mm. Så är jag otroligt mottaglig för fysisk beröring.
Mm. Vi ska gå igenom de olika språken, prata om dem. Men först ska jag köra, som jag har bestämt att jag ska göra med mina experter, 4 fördomar eller 4 föreställningar som jag har om kärleksspråken, eller som finns, som jag har hört och som man kan tänka. Och du svarade ju på ett ganska nyss om att kan man ha olika kärleksspråk under livets gång? Och det tror du inte?
Inte primärt.
Nej, inte primärt.
Men absolut, som jag, och det kan vara värt att förtydliga att jag som har fysisk beröring kan ju ha perioder i livet då jag behöver mycket uppmuntran i form av ord.
Mm.
Därför att jag är i en sån livssituation. Och då kanske fysisk beröring tar en liten paus eller time out. Därför att jag behöver något annat.
Just det.
Och därför så är det så viktigt att man i parrelationer dels är lyhörd för varandra, men att jag också är tydlig.
Just det.
Att fortsätt gärna krama mig, men jag behöver också bli peppad inför det här uppdraget som jag tycker är så jobbigt, eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Ja, sen så är det många som säger, om en, helst som kvinna, om man är gravid och man är nyförlöst och sen att man går i klimakteriet, alltså alla de här grejerna kan också förändra vad man behöver från sin partner.
Absolut.
Men du säger ändå att det primära är fortfarande primärt överlag. Mm. Det är absolut bäst att man har samma kärleksspråk.
Mm. Ja, det är en fördom. Därför att det finns ingen given regel alls på det, och det kan vara lättast att kanske belysa i om båda två har tid för varandra som sitt primära kärleksspråk, vilket min fru och jag har. För jag har 2 primära, och när vi är ute på våra tumman-hand-helger så går jag oerhört gärna på en fotbollsmatch med min fru. Och min fru går gärna på stan med mig.
Just det.
Och det skulle ju kunna bli en krock där. Därför att vi vill ha tid tillsammans på olika sätt. Så det är inte alls givet att det skulle vara enklare.
Nej, men det tänker man ju spontant att ja, bra, då spenderar ni tid tillsammans. Mm. Men ja, intressant. Om man då har olika kärleksspråk, då kommer det alltid vara kämpigt och jobbigt att liksom försöka lära sig och prata den andras kärleksspråk.
Nu får jag bli som Brasse i Magnus och Brasse. Ja. Fel, 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 fel. nej, jag brukar, för det kan också vara så, jag kan problematisera lite mer. Det finns ju de som upplever att min partner talar ett kärleksspråk där jag är usel. Och hur ska jag någonsin kunna liksom lära mig det där?
Ja, och det är inte naturligt.
Liksom. Nej.
Nej.
Men jag brukar säga 2 saker då. Dels så handlar kärlek om att ge i mycket större utsträckning än att få.
Just det.
Det behöver skapa en stark motivation, tänker jag, hos individen i fråga. Och som nummer 2 säger jag att övning ger alltid färdighet.
Mm.
Så man ska inte misströsta, utan bestämma sig för att om det är så att min fru så gärna vill få komplimanger utav mig för att känna sig älskad, då får jag se till att bli bra på det. Samtidigt som min fru då får kanske ha lite tålamod med att det kommer gå lite hackigt i början, och jag kanske kommer upprepa samma komplimang de första veckorna, men jag jobbar på det.
Ja.
Så man ska aldrig misströsta.
Säger man inte, är det 10 000 gånger man ska göra någonting för att bli riktigt bra på det?
Ja, det finns Ja, det är olika. Alltså, en del säger 10 000 timmar.
Ja, okej. Okay.
Tror jag, när det gäller vissa färdigheter som har med sport och annat att göra. Mm. Och så. Nej, men det är ju alltså, att tänka att man någon gång ska bli färdig, det tror jag kan bromsa en. För då kanske man tror att man är färdig fast man inte är det. Jag tror att man hela tiden ska vara medveten om att det här är en färdighet jag behöver fortsätta öva på.
Mm. Och det kommer vi över på nummer 4, att ja, men det räcker att jag pratade kärleksspråket en gång i månaden eller inte så ofta.
Ja, och det jag kan förstå om man har den föreställningen, för om man till exempel som nu blir jag lite köns vad säger
stereotypiskt.
Man? Stereotypiskt där. Men om jag som man har en kvinna som har tid för varandra som sitt primära kärleksspråk och tänker att hon, för att hon ska vara nöjd, så behöver jag liksom följa med på en lång shoppingtur. Och det är liksom, det pallar jag bara med och gör det en gång i månaden. Mm. Men det borde räcka. Så,
ja, nu ska du vara nöjd.
Ja, precis. Ja. För nu har du fått 3 timmar av mig här.
Visst.
Men det är inte så som kärlekens 5 språk bör praktiseras. Utan vi behöver hitta en god vana i vardagen att tala sin livskamrats kärleksspråk. Mm. Och då kan liksom 5 minuters prat efter att hon har kommit hem från jobbet göra hela skillnaden.
Mm. Det är ju också så, jag tänker många gånger när man pratar om de här grejerna så kan det ju kännas lite övermäktigt. Att, oj, jag ska lära mig att prata ett helt annat språk. Jag menar, lära mig att göra någonting som inte är naturligt för mig. Men det behöver inte vara så knasigt. Det behöver inte vara så jobbigt.
Nej, och jag tänker att om man för en dialog med varandra och är tydlig med att det här är jag inte bra på, så då tror jag också att man kan ha fördrag med varandra, att det kan gå lite långsamt. Och det är därför som, alltså jag har ett mantra när jag pratar med par, oavsett vad det handlar om. Ett av de viktigaste bitarna i ett äktenskap, det är att man medvetet visar varandra den goda viljan.
Mm.
Att bli lite bättre på det ena, att göra saker och ting lite annorlunda när det gäller det andra, för att tillgodose behov och önskemål.
Mm.
Och att visa varandra viljan väger tyngre än att det alltid blir ett lyckat resultat.
Precis.
Och det tänker jag är otroligt viktigt att man har med sig.
Mm.
Den inställningen har vi mycket lättare för när det gäller våra barn.
Mm.
Vi ber dem städa rummet och de städar inte alls rummet på det sättet som vi önskar. Men vi är ändå lite glada för att de försökte.
Mm.
Medan vi kanske inte har samma tålamod med vår livskamrat.
Precis.
Men det behöver vi ha.
Mm. Ja, och kommer min man hem med blommor som jag inte tycker är så fina, det är klart att jag blir ju glad för det. Det jag inte blir irriterad på honom för att det inte var rätt färg.
Nej.
Tänker jag.
Nej, men sen kan du ju lite snyggt påpeka. Mm. Att, för jag tänker, och, men det handlar om att man gör det snyggt. För att vi behöver ju vägleda varandra.
Precis.
Så att det blir så bra som möjligt.
Mm.
Och då måste vi också tillåta både mig själv att träffa lite fel. Men också ha tålamod med att min livskamrat träffar fel ibland.
Mm.
Och hänvisa till den goda viljan som låg bakom.
Just det.
Ja, men alltså det vi vill se mer utav, det ska vi ju uppmärksamma och bekräfta så mycket som möjligt.
Ska vi dra igenom de här kärleksspråken lite grann? Och jag tänker att du kan berätta lite exempel på vad det kan vara, vad man kan göra. Men också så har jag 2, ska man säga, infallsvinklar. Kanske är fel att säga, men för man kan ju också då medvetet såra sin partner genom kärleksspråket, eller genom att använda kärleksspråket fel. Och sen också, om man har haft en period där det har varit jobbigt, eller om man har bråkat, hur kan man då liksom förstärka kärleksbandet igen?
Mm.
Tänkte jag att vi skulle gå igenom alla språken.
Ja.
Vilken vill du börja med?
Ja, bestäm du.
Men kör fysisk beröring då.
Mm. Fysisk beröring. Det som gäller för alla kärleksspråken, det är ju att jag försöker vara nyfiken på min partner på vilket sätt jag ska tala det språket.
Mm.
Det är det bästa sättet. Och när det gäller fysisk beröring så tror jag att vi gör rätt i att koppla bort det som har med sexualitet att göra.
Mm.
Även om det kan finnas en tydlig koppling där så behöver vi lägga det lite åt sidan.
Du menar att om man har fysisk beröring så betyder inte det att man vill ha mycket sex?
Inte nödvändigtvis, men det kan definitivt vara så att man uppskattar det extra mycket.
Mm.
Men det är att lägga ribban kanske lite för högt för partnern, att man också liksom ska tillgodose på det sexuella planet när det handlar om fysisk beröring. Har man fysisk beröring som sitt primära kärleksspråk, då går man liksom igång på, då blir det otroligt viktigt med att sitta nära i soffan eller kramen eller pussen eller att hålla varandra i handen på promenaden. Och det tror jag man ska liksom vara medveten om. Mm. Att det ska liksom räcka för att tillgodose en person som har fysisk beröring. Sen så kan man behöva tänka till lite extra också när det kommer till sexualiteten, naturligtvis. Men jag tror att det är bra att man särskiljer det lite. Och återigen då så behöver jag hitta en god vana. Ger jag min partner fysisk beröring på ett sätt som funkar för mig att göra stort sett varje dag?
Mm.
Och det är där jag menar att då lägger man ribban för högt om det skulle vara sex varje dag. Mm. Men däremot att sitta nära i soffan varje dag eller att ge varandra en kram varje dag, det är ju fullt möjligt.
Mm.
Och sen då, du pratar om att man medvetet kan skada. Det är ju mycket mer vanligare att man omedvetet skadar genom att man använder kärlekens fem språk som ett vapen, så att säga, för att skada den andra. Och det är ju, tar man fysisk beröring så är det ju att man helt enkelt låter bli att ge det.
Mm.
Och det kan man ju naturligtvis göra medvetet. Men det kan ju, det är nästan oftare så att det sker omedvetet.
Just det.
Men det kan få... Det skadar i vilket fall som helst.
Som att till exempel om din partner har fysisk beröring och du kommer hem och medvetet inte kramar, eller ni ska titta på tv och du sätter dig på andra sidan i soffan för att du är lite irriterad.
Ja, visst.
Det tar extra hårt.
Ja, men det gör det. Mm. Absolut. Och det bör man vara medveten om.
Mm.
Och akta sig för att använda det som ett vapen. Utan snarare visa på att jag vill försonas. Så trots att jag fortfarande är sur på dig så sitter jag nära i soffan.
Mm. Och vad kan vara en försoningsgest, om man säger så?
Ja, det, återigen så tycker jag att man kan vara så transparenta som par att man pratar om det.
Mm.
Att nästa gång vi liksom hamnar i diket, vilken försoningsgest skulle du uppskatta mest?
Mm.
Och ofta så handlar det faktiskt om att tangera det primära kärleksspråk man har. Och när det kommer till fysisk beröring så, i mitt fall, som har fysisk beröring, så När Kristin sätter sig nära mig i soffan, det betyder otroligt mycket.
Mm.
Och gör hon det dessutom lite motvilligt utifrån att hon tycker att jag inte är värd det just då, så naturligtvis betyder det extra mycket då.
Mm. Mm. Just det. Så man har liksom bråkat. Det är skillnad om partnern gör ens kärleksspråk efter. Alltså hela känslan blir ju annorlunda.
Ja.
Även om man kanske har bråkat färdigt och det är överstökat. Men det ibland så ligger ju saker kvar liksom.
Mm. Men jag tror att det är viktigt att man faktiskt pratar med varandra. Vad skulle du uppskatta att jag gjorde?
Mm.
För det kanske inte är den långa kramen.
Nej.
Som jag är redo för då.
Just det.
Men om du sätter nära mig i soffan och lutar lite mot mig.
Mm.
Det är fine.
Det är okej. Okay. Mm. Mm. Om vi går över till gåvor.
Ja, det är en lurig.
Det är lurig.
Ja, den är lurig för den... Här kanske man har lite olika uppfattningar, men den kan vara lite närbesläktad med hjälpsamma handlingar.
Mm.
Har man gåvor som sitt primära kärleksspråk så är det precis som du var inne på innan. Man uppskattar den där blomman. Till exempel, gåvor, det finns ju ett ord framför som är avgörande. Omtänksamma gåvor,
just det.
Hette kärleksspråket. Och det är ju omtänksamheten som är alltså det viktigaste. Inte pengavärdet på gåvan.
Mm-hmm.
Utan, wow, tänkte du på mig när du köpte den här diamond?
Mm.
Du som vet att jag älskar det till kaffet. Så här behöver man ju återigen då ta reda på vad är det för små enkla gåvor som min livskamrat uppskattar som jag kan praktisera i den vardag som är våran.
Mm.
Och då blir det ju svårt att tänka att man ska köpa någonting eller ge någonting. Utan till exempel kaffe på sängen på en lördag morgon kan för en del vara lika mycket en gåva eller mer en gåva än en hjälpsam handling.
Just det. Mm.
Att jag får sovmorgon och att du tar ungarna imorgon mitt i kan vara en gåva.
Mm.
Så när det kommer till gåvor så får man kanske lite tänka utanför boxen.
Mm.
Och liksom fundera på vad det är jag skulle uppskatta mest nu.
Just det. Ja, för det kan ju inte handla om att man ska köpa saker hela tiden.
Nej. Och därför så, min erfarenhet är det att har man gåvor som sitt primära kärleksspråk, då är det absolut vanligast att man har två primära kärleksspråk.
Mm. Men jag kan tänka att det kanske också kan vara om ens partner går och handlar och så köper den kaffet som ens partner gillar istället för det kaffet som man själv gillar.
Mm.
Det kan ju bli en gåva då, som man ändå ska handla.
Ja,
kan ju också.
Absolut. Och därför så kan det vara viktigt i det fallet att man också kanske poängterar det.
Mm.
Nu köpte jag ditt favoritkaffe.
Just det.
För det är inte alltid, man kan ju inte räkna med att partner alltid ska uppmärksamma min omtanke bakom en viss handling.
Nej, just det.
Och går det honom och henne förbi så kan man ju faktiskt säga det på ett snyggt sätt.
Mm.
Det tycker jag hör till.
Mm. Det får man göra ibland. Men hur kan man då såra sin partner genom det här?
Ja, någonting som jag har varit med om att par har berättat för mig, det är ju till exempel på en bröllopsdag eller en alla hjärtans dag eller någonting där man alltid förut har fått någonting.
Mm.
Och så har liksom med väldigt tydlig medvetenhet som man låtit bli att uppmärksamma.
Just det.
Sånt kan ju skada väldigt mycket.
Mm.
Och det är ganska taffligt att göra så mot sin partner. Men å andra sidan, vi är bara människor och ibland så hamnar man att man blir ganska så rigid eller så. Men att man ändå undanhåller någonting som jag i vanligaste fall skulle ha liksom gett.
Mm.
Eller att man säger liksom nej till en önskan om att få sovmorgon imorgon. Nej, det tänker jag. Nej, jag har lika stort behov som dig att sova imorgon. Så jag tycker att du får gå upp. Då...
Och det tar extra hårt.
Ja, men det gör ju det.
Mm. Vad skulle kunna vara ett exempel på hur man kan försonas med en gåva?
Ja, att ha i minnet då att man behöver fråga varandra.
Mm.
Men det kan ju liksom vara... Det kan vara frukost på sängen.
Mm.
Det kan vara att man kommer hem med en blomma eller favoritchokladen eller något liknande.
Mm.
Och det behöver inte vara märkvärdiga saker. Utan satsa på ett sånt säkert kort som det bara finns.
Mm.
Och sen gäller det ju i alla de här kärleksspråken att jag ger min försoningsgest innerligt.
Mm.
Och att jag menar det.
Mm. Inte bara slafsar.
Här får du din dime.
Ja.
Det är liksom, den landar ju inte rätt.
Nej.
Men jag tänkte på dig och jag ångrar att jag sa det där till dig igår. Så jag, här får du en bukett blommor.
Mm. Superbra. Och som du nämnde innan så är den lite gåvor lite besläktat med tjänster.
Mm. Tjänster, hjälpsamma handlingar.
Hjälpsamma handlingar.
Mm.
Du ser, jag har sagt dem fel kanske hela mitt liv.
Nej, det står likadant på. Men jag tänker det som är det fina när det står hjälpsamma handlingar, det är att då kommer det där förordet fram.
Precis.
För det är ju inte vilken handling som helst, utan den ska ju vara hjälpsam.
Mm.
Och har man det som sitt primära kärleksspråk, då gör jag någonting för honom, henne, som han eller hon i regel kan göra själv.
Mm.
Men jag gör det därför att jag vet att det skulle vara hjälpsamt och det skulle uppskattas.
Som till exempel?
Ja, och här gäller det att man verkligen är lyhörd. Nu har inte min fru hjälpsamma handlingar som sitt primära kärleksspråk, men när barnen var små och man skulle ringa och sjukanmäla barnen från skolan för att de var sjuka, så var det var liksom samtal som hon tyckte var jättejobbiga att ta.
Mm.
Och jag har stött på många som tycker att sådana där samtal är dryga att ta.
Ja.
Och då försökte jag, i den mån det gick, att jag tog de där samtalen. Mm. För då var det ett tecken på en hjälpsam handling.
Just det.
Men det kan ju också vara det att om man nu tar min fru som ett exempel, det blir lättare så. Att om hon har slängt i en maskintvätt och sen när jag går förbi tvättstugan så ser jag att den har tvättat färdigt. Då kan jag ju tänka så här att ja, men det var ju hon som slängde i tvätten, så det är ju hon som får hänga upp den.
Mm.
Men om jag gör det så blir det ju en hjälpsam handling och jag gissar att hon kommer uppskatta det.
Mm.
Så man får ju försöka och när det gäller alla kärleksspråken att fånga liksom ögonblicken när de dyker upp. Samtidigt som man har en god vana att praktisera i vardagen. Ja, men jag tänker så här att oftast så om en partner har hjälpsamma handlingar som ser kärleksspråk, då kan man nog ganska så lätt se vad i den vardag som är våran just nu som han eller hon har störst behov. För inte så länge sedan så hade jag ett par i samtal där kvinnan hade hjälpsamma handlingar och hon var i en period då hon tyckte att det var jättedrygt att lägga ungarna. Och då var det ju jättetacksamt att han gjorde det.
Mm.
I den mån det gick. Och det gav väldigt bra effekt i deras relation.
Finns det i det här kärleksspråket, finns det ett mått av överraskning, eller man ska säga, om du då hänger upp tvätten, då blir ju det såklart en tjänst, men också en glad överraskning att det är gjort.
Ja, men absolut. Och det är ju likadant med gåvor.
Mm.
Att det kan bli väldigt, men egentligen så gäller det ju alla de här språken.
Sant.
att överraskningsmomentet kan göra effekten lite större.
Mm.
Att det kommer helt oväntat.
Mm.
Och det är därför det är så viktigt att man försöker fånga tillfällen när flykten, att nu gick jag förbi min fru som står och skalar potatis. Jag går fram och ger en kram.
Mm.
Helt överraskande.
Mm.
Ja.
För jag tänker att det är ju också kanske inte jätteroligt alla gånger att behöva påminna om det.
Nej, det är ju inte det.
Nej.
Och därför så brukar jag säga att det ligger ett ansvar hos varje människa att hjälpa sig själv att tala sin partners kärleksspråk.
Mm.
Och dels gör man det genom att skaffa en god vana. Det här försöker jag göra varje dag. Och ibland så behöver, vilket jag har praktiserat emellanåt, lägga in en påminnelse i mobilen.
Mm.
Inte särskilt romantiskt och sexigt, men det kan behövas ibland.
Det blir gjort.
Och det blir gjort.
Ja, precis. Hur kan man då såra sin partner?
Ja, det är ju när partnern på olika sätt ger uttryck för att det är någonting som är jobbigt, det är någonting som han eller hon vill ha hjälp med och man låter bli.
Mm.
Att göra det. Eller att man gör det med ett väldigt stort missnöje.
Mm.
Okej då, jag gör väl det då.
Mm.
Då vill man i regel göra det hellre själv.
Mm.
För görs det, ja,
mm.
för görs det liksom inte med välvilja och då tar det också hårt.
Mm. Vad kan vara en försoningsgest?
Ja, man kan ju fundera på vad tror jag att min livskamrat skulle uppskatta att jag har gjort innan hon eller han kom hem från jobbet.
Mm.
Vad skulle det kunna vara? Och så får man försöka och bli lite kreativ. Och skulle det inte gå hem så som man hoppas, så kan man säga, det här gjorde jag för att jag ville visa uppskattning till dig. Och då tänker jag, då kan det vara precis vilken sak som helst. Vet jag att han eller hon är irriterad på att alla skorna är en enda röra i hallen och jag ställer upp dem i skohyllan, alla barns dojor, alla mina egna dojor, för jag vet att hon uppskattar det. Mm. Ja, men då gör jag det.
Tid tillsammans.
Mm. Och här handlar det om odelad tid.
Mm.
Och det kan åtminstone vi män ibland behöva påminnas om. Att det är störande när jag som man, det kan också vara kvinna naturligtvis, tycker att jag ger mig tid för min kvinna. Men samtidigt pillar med mobilen.
Mm.
Här behöver jag ju tänka på att jag behöver ge min fru odelad tid för att jag ska fylla på hennes kärlekstank. Mm. Men det som är det fina som jag lite var inne på innan, det är att om jag skapar en god vana i vardagen så kan jag komma oerhört långt med 5 minuter.
Mm.
Som naturligtvis behöver plussas på när det finns tid och möjlighet. Men ibland så är ju vardagen så för oss när huset är fullt av ungar och man jobbar och man är trött att man kan inte lägga ribban för högt. Men gör man medvetet så att man skapar den där tiden för sin livskamrat där vi sitter lugnt och stilla i 10 minuter med kopp te efter att ungarna har lagt sig eller vad det nu kan vara, så kan man komma väldigt långt med det.
Tror du att vi i dagens samhälle spenderar mindre tid? Odelad tid tillsammans?
Ja, nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså kunskap är ju så viktigt.
Mm.
Och kunskapen om att det är en stor skillnad på tid tillsammans och odelad tid tillsammans, den är ju avgörande.
Mm.
Utan det är väl snarare så att jag tänker att kunskapen har ökat hos många av oss, att det är den här odelade tiden tillsammans som har störst effekt.
Mm.
Men samtidigt så behöver man ju vara väldigt uppmärksam på att inte stirra på hur andra par gör.
Nej.
Utan vi ska hitta vår grej.
Precis.
Det finns ju de som har tid tillsammans som uppskattar jättemycket att man tittar på Netflix-filmer 3 gånger i veckan.
Mm.
Och då kan man ju tänka att ja, men det är väl inte odelad tid.
Nej.
Vi tittar ju på film.
Precis.
Ja, fast han eller hon gör det tillsammans med mig.
Mm. Just det.
Så att det handlar inte bara om att jag ska stirra min partner i ögonen och att vi sitter vid köksbordet med en kopp kaffe.
Nej.
Utan vi kan vara ute och påta i trädgården och vi kan spela paddel tillsammans och vi kan göra massa saker.
Mm. Jag tänkte på häromdagen, för jag och min man satt i soffan och så satt vi båda med telefonerna. Och då tänker man ju, det här vi borde inte sitta med telefonerna, det ska man inte göra. Men så insåg jag att förr så satt man ju och läste.
Mm.
Men på något sätt så är telefonen mer giftig, eller vad man ska säga.
Ja, men den är ju lite laddad i vissa situationer.
Ja.
Så är det. Och det är väl för att den kan förflytta oss långt bort ifrån den andra.
Den tar aldrig slut också.
Och den tar liksom aldrig riktigt slut. Och sen är det väl åtminstone i min generation och äldre mycket mysigare att se sin fru sitta och läsa en bok än att bläddra bland Facebook.
Ja, på något sätt så är det något annat. Men det är fortfarande lika lite fokus på partnern.
Ja, det kan det vara.
Mm. Om jag då vill såra min partner,
Ja, då är det ju att jag naturligtvis frångår en vana som jag förhoppningsvis har i vardagen att ge honom henne tid. Och att jag inte går honom eller henne till mötes när det önskas någonting.
Och kanske vara väldigt, väldigt upptagen.
Ja, absolut.
Aldrig ha tid.
Ja, visst. Man prioriterar annat hela tiden.
Och något man kan göra efter man har bråkat.
Jag säger ju det ibland att Skippot har räddat Kristin som mitt äktenskap många gånger. Skippot är ett kortspel.
Mm.
Och det är väldigt effektivt för mig både att fylla på hennes kärlekstank men också att försonas. Att jag bjuder henne till köket på en kopp te och en omgång Skippot.
Mm.
Det gäller återigen då att hitta det sättet som jag tror att min partner uppskattar. Och min fru måste vara väldigt, väldigt arg på mig. Jag tror inte hon har varit så arg på mig så att hon skulle tacka nej till Skippo. Det kan inte ha hänt många gånger i så fall. Så att för oss, eller för mig, är det ett väldigt effektivt sätt att både försonas men också att fylla på kärlekstanken.
Ja, det blir dubbelt där.
Ja.
Vi var besökt några kompisar häromdagen. Och då hade de ett pussel som de la. Och de sa att pussel är ett väldigt bra sätt att prata med varandra.
Mm.
Och då blir det också tidsamman så man kan diskutera och prata om saker.
Ja, men precis. Medan
man gör någonting.
Ja, och det är en uppmaning till alla par att hitta en aktivitet där samtalet kan liksom flytta på med sänkta axlar. Där vi inte förväntar oss att det ska bli särskilt djupt eller att och det är likadant med spela Skippo, att det är ju, vi kan ju avhandla både det ena och andra när vi spelar.
Precis.
Därför att det blir väldigt en oladdad situation.
Mm. Ja, man kan vara fokuserad fast ändå inte superfokuserad på något sätt.
Ja, men lite avslappnad så. Mm.
Skippo är bra.
Mm.
Spelar min mamma och pappa också.
Ja, du ser.
Ofta. Det är kul också.
Ja, det faktiskt. Är det.
Det sista kärleksspråket då. Bekräftande ord.
Eller kärleksfulla ord, komplimanger.
Kärleksfulla ord, komplimanger.
Har man det som sitt primära kärleksspråk, då uppskattar man och då behöver man få komplimanger.
Mm.
Och de kan ju vara precis vilka som helst.
Mm.
Som pappa så kan jag i vissa lägen behöva få komplimanger att jag faktiskt är en bra pappa. Trots att jag går bet på mina ungar. Eller jag kan behöva få höra att min fru är stolt över att leva ihop med mig. Eller att jag är duktig på att föreläsa. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Så återigen så behöver man vara lyhörd och liksom fundera på vilken sorts komplimang skulle betyda allra mest nu. För honom eller henne.
Mm.
Så att man inte bara kör någon gammal favoritrepris hela tiden.
Just det. Är det också liksom komplimanger om tack för att du städar så fint? Eller?
Absolut.
Det behöver inte bara vara liksom personlig.
Nej.
Så.
Nej. Nej. Visa uppskattning på olika sätt.
Genom ord.
Mm. Mm, det är jättebra tillägg. Det är viktigt. Och det betyder extra mycket för de som har det som sitt primära kärleksspråk.
Mm. Och det är ju någonting som jag tänker, om det är din partners kärleksspråk, men du kanske inte, det kan ju också handla om att man kanske inte växt upp där man har gett komplimanger, det är liksom, det är inte naturligt.
Mm.
Men då kan man ju skriva ner massa grejer, så att man har en lista som man kan säga någonting nu och då.
Absolut. Och jag har ett par samtal just nu där mannen har en sådan lista i sin mobil.
Mm.
Och så tittar han igenom den med jämna mellanrum och ser liksom vad är det som passar nu.
Mm.
Och jag tycker att det är ett jättebra sätt att göra det på.
Visst.
För vi behöver som sagt vara hjälp oss själva att vara de vi vill vara för våra livskamrater. Och bara, och det är ju en jätteviktig sanning som jag brukar förmedla till par, att det är skillnad på att se om någonting blir bra jämfört med att se till att någonting blir bra. Mm. Och därför så behöver vi anstränga oss lite.
Mm.
Och vi faller jättelätt i fällan att hålla tummarna och se om det blir bra.
Just det.
Bara ta en sån enkel sak att när det blir torsdag och man ser fram mot helgen, vi behöver verkligen ha en lugn helg och jag har behovet av det och det och det. Men det tror jag min partner vet att jag vill ha. Så jag håller tummarna och jag hoppas att det blir en bra helg. Det är ju en ofantlig skillnad om man då sätter sig på torsdagskvällen och liksom ge uttryck för att jag har behov av en lugn helg.
Mm.
Och jag skulle vilja ha en lång frukost och kanske gå i pyjamas hela förmiddagen och sådär. Då skapas det ju helt andra förutsättningar.
Mm.
För att det också blir så.
Mm. Fast ibland så vill man ju att ens partner ska tänka det själv.
Ja, och det är den här romantiska föreställningen som man har blivit besjälad av i alla filmer och romaner i bokform. Men man ska vara medveten om att 99% av all kärlek som förmedlas i filmer och i böcker, det är förälskelseperioden.
Mm.
Då är det mesta väldigt romantiskt.
Just det.
Det är sällan man skildrar ett par som kämpar med att få vardagen gå ihop med jobb och missnöjda chefer och ungar som inte går och lägger sig och gör som man säger.
Mm. Och det är ju det på något sätt som vi har som modell ibland.
Ja, visst är det det. Och det är därför som jag tror också att många, att skilsmässostatistiken är så hög.
Mm.
För när det inte känns bra, då får man väl se sig om efter något annat.
Precis. Gräset är grönare på andra sidan. Eller köttet smakar bättre.
Ja, just det.
Om inte köttet smakar bra får du väl krydda lite.
Mm, precis.
Det är väldigt intressant med de här kärleksspråken, för man kan ganska enkelt se, om man har hört om dem nu, om man inte hört om dem innan, så kan man ganska enkelt lista ut vad ens partner har. Eller vad ens föräldrar har.
Mm.
Eller ens barn. Om man verkligen sätter sig in i och funderar och tänker på vad för liksom respons får man i de olika grejerna.
Mm.
Och det är ju väldigt intressant, hela alltet. Och hur man kan med ganska små medel förändra hela attityden och känslan i ett äktenskap.
Ja, och jag har mött det så många gånger i samtal. Jag har ju mött hundratals par genom åren och den respons jag har fått mest på, det är ju när jag har hjälpt par att praktisera kärlekens fem språk i vardagen. Att det har varit för många har varit det avgörande för att vända på en skuta som på väg åt helt fel håll.
Mm.
Därför att det är så viktigt att få känna sig älskad.
Mm.
Det räcker inte att jag vet.
Nej.
Ja, så jag önskar ju verkligen att man vinnlägger sig om att ta reda på vilket kärleksspråk ens partner har och hitta en god vana att tala det. Och har man målet att tala det varje dag, så kommer man förmodligen göra det de flesta dagarna i veckan. Mm. Vi ska inte ha kravet på varken oss själva eller varandra att det ska ske varenda dag 365 dagar om året.
Nej.
För dit når nog ingen av oss. Men vi kommer jättelångt om det sker vanligtvis de flesta dagarna i veckan.
Och till slut så blir det naturligt.
Mm.
Och då går det av bara parten.
Ja, visst.
Micke, tusen tack.
Ja.
Vi har pratat på bra här. Ha det så gott.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.